Jag avslutade ju förra avsnittet med ett löfte, kan man säga.
Ja, ett löfte som inte var särskilt förankrat i din poddpartner.
Ja, men det var ändå ganska bra, tycker jag, övergång till ett annat avsnitt. Vi pratade ju om det inre barnet förra gången. Och någonstans på slutet av det avsnittet så uppstod ju en idé då om att prata om aktiv föreställning den här gången. Ganska klumpig svensk översättning. Det kallas för active imagination på engelska. Och som vanligt så låter det mycket bättre. Men jag kan inte komma på någon bättre översättning.
Ja, föreställning. Föreställning låter inte lika öppet som imagination.
Nej, men det är också, finns en skillnad. Det handlar inte om fantasi.
Nej.
Alltså de gör ändå skillnad om det. För att i fantasi, som är som en dagdröm, så är man, spelas saker upp som en film utifrån vad du, hur du vill ha det. Alltså du målar ju upp drömmarna där. Aktiv föreställning är ju en metod för att gå in i sig själv och på sätt och vis drömma fastän man är vaken, för att komma i kontakt med saker ur sitt omedvetna.
Vilken, alltså, när jag tänker på sånt så tänker jag på så här, ligga på en divan och psykoanalys och bli lite hypnotiserad typ. Är det åt det hållet eller kommer det här från någon annan, vilken gren inom psykologin skulle du säga kommer den ifrån?
Alltså Carl Jung började ju som någon typ av lärling till Freud. Så det undermedvetna, det har de ju gemensamt. Det kom ju, jag vet inte om det var Freud som började med det. Jag är ganska dålig på Freud. Men det som hände, de blev ju efter ett tag, så blev det en konflikt dem emellan. Där Jung tyckte att han var lite väl fokuserad vid det sexuella.
Tycker du?
Ja, han tyckte lite grann då att det kanske var slagsida åt det hållet. Och skrev en egen bok kring det hela. Och det där tyckte inte Freud var bra. Och gav honom kalla handen på något sätt. Och det finns ju idéer om att Jung hade någon så pappa issues där. Som gjorde att han får väldigt illa av det där brottet med Freud i alla fall. Och han var också väldigt angelägen om att uppfattas som vetenskaplig. Och var nu rädd för att kastas ut ur det hela, för att han hade antytt att det kunde finnas andligt perspektiv också, som har med det omedvetna att göra. Och då började han helt plötsligt att få syner, skulle man väl kunna säga. Det var inte att han drömde, utan när som helst så kunde det dyka upp bilder, personer som han mötte, som han så småningom också kunde ha en dialog med. Och istället för att bli rädd för det här, så bestämde han sig för att han skulle utforska det här. Så han höll ju på under en väldigt lång tid och gick in i sig själv och mötte olika karaktärer. Parsifal hette en, det var också en kvinna som han menade var hans själ.
Är det här den där röda boken?
Precis, han gjorde utifrån det här, under alla de här åren så dokumenterade han det här i det som kallas för den röda boken. Det är en jättetjock, rejäl bok med fantastiskt fina bilder som han också målade till det här för att illustrera. Och sen har han då handskrivit det här så att det ser ut som en riktigt gammal bok. Tyvärr är den väldigt dyr, det kostar 2 och 3 att köpa.
Du är värd den.
Ja, eller hur? Jag vet inte vad min fru säger. Men det här vågade han ju inte egentligen visa för någon. Så den här publicerades inte förrän 2009.
What?
Så den är ganska nyutkommen och känd för folk. Men den är, han har ju sagt senare i, jag tror i hans biografier, att den är ju grunden. Det han upptäckte i det här bearbetade han under hela livet, och det är också hela grunden till hela hans teori. kan man säga. Så som han har jobbat med det här. Och arketypen och allting kommer ifrån ja! De här upplevelserna. Därför det är det han menar. Han mötte ju, det som dyker upp här var ju arketyper på, ja, av olika slag. Men... som var i konflikt. Han hade tryckt undan vissa saker och de här dyker upp. Och han kan ha en dialog med de här sidorna hos sig själv. För det är ju olika sidor hos en själv.
Mm.
Men som samtidigt också har, vad ska man säga där då, globalt och historielöst perspektiv. Alltså det kommer ifrån mänskligheten, de här arketyperna. Mm. Mm. De är ju inte bara rent personliga, utan de här bibliska figurerna och själen är ju sådana som om och om igen dyker upp.
Mm.
Så de har ju också på ett plan... tillhör de det kollektiva omedvetna.
Mm. Just det.
Och är liksom inbyggda bilder i människans... man skulle uppfinna ett ord för det där, att det finns DNA och sen finns det det här bildspråket också.
Det som,
oss, som är aktivt.
Ja, det som Joseph Campbell lite undersökte kan man ju säga. I alla myter och berättelser... som, ja, där han plockade ut den här essensen då, Hjältens resa.
Exakt.
Men jag funderar bara på om man, de här personerna eller arketyperna som dök upp, kunde de dyka upp helt random? Liksom att han var på jobbet och så bara, oh, där dök Parzival upp. Eller var det mer att han aktivt...
Jag tror han började aktivt att sätta sig ner för att han gjorde plats, tid och plats för att möta de här personerna om och om igen.
Mm.
Och dokumenterade vad som dök upp och hade, ja, det är riktigt långa dialoger han har.
För det är väldigt intressant, och så jag tänker så här, det är en ganska smal, var någonstans tippar över i galenskap liksom. Mm. Och det är det som är så spännande tycker jag med allt sånt här som rör sig på andra sidan gränsen om vad vi är vana vid och vad som är etablerat. Att det är lätt att bara kasta ut dem liksom och tänka att ja, men det här är ändå någon som är sjuk. Och samtidigt så lär vi oss mer och mer att allting är tvärt emot vad vi har lärt oss ofta.
Mm.
Och att det sjuka kanske är det friska och...
Mm.
Vice versa. Så att det är intressant tycker jag. Det här, allt det här. För det skrämmer ju mig lite grann. Och samtidigt är det ju någonting som känns väldigt rimligt och logiskt. Och du vet ju att jag fortfarande inte har testat. På tal om aktiv föreställning så finns det en sån Jung-meditation. Som vi, jag vet inte om vi har lagt ut den än. När vi har lagt ut våra avsnitt. Men vi har pratat om den tror jag.
Den passar ju att lägga ut nu om inte annat.
Ja, och som jag fortfarande inte har vågat prova. Just för att jag är lite rädd för. Vad är det för dörrar man öppnar liksom. Hittar jag tillbaks. Lite som samma som att hypnos skrämmer mig jättemycket. Och samtidigt är det någonting som lockar med det. Och vi kommer komma in på det. Men vi har ju faktiskt testat. En Susanna guidar Linda föreställning. Så.
Mm.
Som är spännande att gå igenom tänker jag också. Och sen du har ju gjort flera sådana själv.
Mm. Precis. Och han rekommenderar ju. Eller den bok som jag har skaffat i det här. Sen jag blev mer nyfiken på det. Han heter Robert Johnson. Och den heter Inner Work. Han skriver ju i alla fall att man ska vara ensam egentligen.
Mm. Mm.
Men nu kände ju du att du ville göra det tillsammans med någon första gången.
Ja.
Och det där med galenskap. Alltså Jung menade ju att det är ju när vi inte tar det omedvetna på allvar. Som det verkligen kan få ett grepp om oss. Och vi kan börja identifiera oss med de här krafterna som dyker upp igen.
Mm.
De kan på något sätt ta över den. Hade det varit på medeltiden hade man nog sagt att du blev besatt.
Just det.
utav det här. Men, och då kan det slå över till nevroser. För det är ju liksom oförlösta saker igen. Som han menar i alla fall, Jung, att i egot där, så i den här anspänningen då mellan den här personen man har skapat, där man ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Till exempel Jung där då, som skulle vara den här vetenskapliga personen som använde det rationella och förnuftet och resonera sig fram till saker och ting. Mm. Och kunde bevisa, lägga fram bevis och så vidare på något sätt.
Mm.
Och så går han in i det här fullständigt liksom irrationella och möter det och tar det på allvar. För att han känner att det blev aktivt i honom. Att här finns det saker som jag har tryckt undan i mig själv.
Mm.
Och det fina som kan komma ur det är ju att det på något sätt förlöser ur någonting som också är en gåva i det hela. För honom blev det ju verkligen det. Han är ju omtalad än.
Jag tycker att det här påminner mig om en person som jag känner ganska väl. Livsberättelse. Jag sitter och tittar på henne just nu på en skärm. Jag vet inte om du ser det här själv.
Nej.
Nej.
Inte så.
Nej. Men jag tänker att du lite har gjort samma rörelse. Jag vägrar säga resa. Och hur det är liksom så här pinsamt. Och man kan ju inte stå för det här. Är det här en del av mig?
Så. Mm.
Ja. Och av min gåva. Och sen så bara, ja det kanske det är. Och sen när du går in på det området. Så upplever jag ju från mitt håll. Att det här är någonting som kommer väldigt naturligt för dig.
Mm.
Så till en milda grad liksom. Så det är jättehäftigt.
Ja, men jag har ju börjat omfamna det mer och jag kan prata om det. Jag kan till och med säga till personer att jag kan ha när jag mediterar. Jag behöver inte ens sätta mig ner medvetet för att göra det här, utan det kan ju dyka upp när jag mediterar. Och egentligen ska man ju försöka och bara, du vet, slappna av och tömma sig själv på något sätt. Så här. Men så kan det här börja dyka upp och jag kan dra nytta utav det.
Och men
jag fattar inte alltid vad det är som dyker upp. Och det gör man inte först heller.
Nej. Men du skriver upp alltid?
Jag skriver alltid upp. Och försöker ha en dialog också. Försöker ställa frågor. Vem är du? Vad vill du med mig? Och sådär.
Mm, mm.
För att få fram någonting. Och det är ofta svarar de med namn. Som sen när jag googlar dem. Jag känner inte igen det först. Så är det någonting. Alltså det finns. Så jag vet inte om det är att jag har uppfattat det där någon gång. Och sen, precis som i drömmar, så när jag själv försöker säga någonting till mig själv här, så får det ta form av den här karaktären som dyker upp.
Men jag vet inte om vad det är i mig, men det är någonting som triggas här alltså. Att jag känner ju prestationsångest. Och det gjorde jag också när vi körde våran grej där. För jag menar, du ser allt det här. Du pratar med de här. Jag vet att jag har ju en vän som väntar ivrigt på det här uppföljande avsnittet som vi just nu sitter och spelar in. Och han har ju också drömt saker som han sen har googlat och som det finns liksom. Det här ordet finns och det betyder det här. Mm. Jag vill också ha såna där budskap och coola grejer. Och så känns det som att jag kanske inte är den som får det. Nej, och då får jag ju acceptera det. Men liksom, ja, jag vet inte.
Men du hade ju, vi har ju gjort den. Vill du dela någonting av
ja.
Den? För vi gjorde den ju för ett försök att se om du kunde möta det inre barnet.
Just det.
Eftersom vi skulle knyta an till det på något sätt, till förra avsnittet då.
Ja, men exakt. Först så var jag så här, bara, får jag ligga ner? För att jag tycker det är asjobbigt att sitta upp när jag ska göra såna här grejer. Så jag fick ligga ner, jag hade lurar på mig och du pratade. Och det tog ett tag. Alltså, dels handlade det ju om att jag skulle gå in i en hiss. Och redan där blev det ju lite problem. Man skulle gå i en korridor och så är det som att korridoren finns där, sen är den inte där. Så försöker jag tänka en korridor och så försvinner den. Ju mer jag försöker titta på den, desto svårare är det att få tag i den. Sen ska jag gå in i den där hissen och så Är det samma hiss som fanns i våran kyrka som jag var med i när jag bodde i Linköping? Och så gamla knappar så här, som man trycker in ordentligt. Och det luktar speciellt i den där hissen. Och sen skulle jag ju... Ja, så allt det där liksom som jag skulle se. Mm. Det blir ju direkt prestation. Och jag tänker liksom att det sättet jag ser det på är inte rätt sätt.
Och när du säger prestation, är det just för att du vill prestera för mig då? Att ge respons på...
Ja, det är nog dels det, prestationen för dig, men också att jag nu vill göra rätt liksom i det här. Alltså, annars tänker jag att om jag inte gör rätt så kommer jag inte få syn på eller få veta de här sakerna som jag vill få syn på och veta. Och då blir det så här, ja men hur är det när andra gör det här? Ser de saker på ett annat sätt? Är det tydligare för dem? För att jag skulle kliva in i en hiss och sen åka neråt liksom. Och så ser man hur de här våningsplanen, man passerar våningsplan efter våningsplan. Och så ska man till slut gå ur den här hissen och öppna dörren och gå ut. Och så skulle jag säga vad jag såg för någonting. Men jag såg ju inte ett skit. Och så tänkte jag måste ju se någonting. Och försökte liksom bara krampaktigt se mig omkring. Jag såg ingenting. Och då tog du mig vidare med ytterligare en övning. Att jag skulle gå. Så jag tänker liksom det här med att det på något sätt hänger det så mycket ihop med det vi har pratat om tidigare i podden. Att min önskan om att bli ledd. Och min oförmåga att slappna av och lita på mig själv. Och min egen upplevelse och min egen känsla och vad jag ser. Utan då tänker jag bara att det är fel. Så det är ju någonting som jag kommer behöva öva på liksom.
Då kan det ju verkligen passa dig att göra det här för dig själv. För att det kanske blir mindre laddat då också.
Kanske. Men det var ändå skönt att göra det en första gång på det här viset.
Ja. Och jag tycker ju ändå... Det vart ju lite förvånande saker som dök.
Ja, men exakt. Men jag måste bara fråga, den här Jung-meditationen, den är väl också guidad?
Den är också guidad.
Ja, precis.
Och den innefattar inte en hiss om det är så. För det finns ju människor som tycker det är obehagligt att kliva in i en hiss.
Ja.
Jag brukar egentligen fråga det först om man har...
Det gjorde du.
Gjorde jag det? Ja, om man har nojor för det. Därför att då kan... Det finns ju olika sätt att komma till... Det aktiverade det omedvetna. Och just det här med hissen som går neråt.
Mm.
Man kan gräva sig ner. Man kan tänka sig att man går ner i vatten och sänker sig ner under ytan. Det här med att gå i en korridor, följa en stig in i mörk skog. Alltså det är såna här ganska starka symboler för det omedvetna. Så det kan man använda sig av dem.
Precis, alla sagor tänker jag man har läst.
Ja, precis.
Men det som... Jag fick ju gå vidare då på lite olika sätt. Och det var skog tror jag och gräs och någon kulle. Och det var också lite skönt. För att ju mer grejer du berättade om, desto lättare fick jag att se det. Lite som att det kan vara svårt att rita själv först. Att det är skönare att fylla i en målarbok. Innan man börjar försöka rita själv. Den känslan liksom. Och då skulle jag sätta mig på en bänk. Och så skulle jag berätta vem som satt. Om det satt någon annan på bänken. Och här, det är ju här någonstans det börjar bli intressant. För att då är jag ju där på den där bänken. Och så sitter ju någon där. Men samtidigt medan jag... eller medan vi pratar om vem det är jag ser. Eller vad det är jag ser. Så tänker jag att fast... Ser jag verkligen det här? Eller säger jag det här nu bara? Liksom, är det här någonting som... Ja, men förstår du, att det hela tiden fortfarande finns en chans att jag bara hittar på. Och sen sa ju du att ja, men det är klart du hittar på. För det är ju du som hittar på oavsett liksom.
Mm.
Men hittar jag på rätt sätt?
Ja, den där, jag vet inte riktigt hur man ska komma runt det där.
Nej.
Det är, att du tänker att det finns ett för det här är ju, det är ditt.
Jag vet, men det spelar ingen roll. Omedvetna. Förstår du? Jag är så fucked up av att jag inte liksom vågar lita på att jag kan veta någonting. Inte ens när jag är i min egen meditation.
Alltså jag tänker att det var inte en slump att hissen var från din kyrka.
Nej du. Det var det nog inte.
Nej.
För det intressanta nu i alla fall. När jag sitter på den här bänken. Så är det ju någon form av. Ja, men en person som sitter där. Men det är svårt att avgöra för mig. Om det är en man eller kvinna. Den äldre person. Som känns som en så här. Är det mit eller vägvisare. Eller någon så här klok liksom. Vandrare. Typ så här. Från någon gammal. Ja men typ. Inte Gandalf och inte Obi-Wan. Men liksom. Ja du förstår. Och så skulle jag ju fråga den här personen lite saker. För det var någonting med personen som gjorde mig. Som att den här personen hade någonting som jag ville ha. En så här självklarhet och en. Ja egentligen att personen gav blanka fan i om jag satt där eller inte. Hen gjorde sig inte till överhuvudtaget. Utan bara så här. Först tittade personen kanske ner i backen. Sen tittade personen rakt fram. Och gjorde inte ens liksom. Visade inte med någon min eller någon gest att jag satt där överhuvudtaget.
Mm.
Och då. Så jag för mig att det var bland det första där. Att jag skulle fråga personen. Hur blir jag. Som du, eller liksom hur får jag de här egenskaperna, hur kan jag också bli mer som du?
Ja, för du beskrev den här personen väldigt mycket, att det var ingen som tittade på dig, så att,
nej.
Och att det var, du sa det, att det var, den här personen utstrålar någonting som du själv skulle vilja ha, så att det var
som en grund, jag har någon slags här grundtrygghet i att jag, eller som personen liksom utstrålade att den inte står och faller med någon annan. Eller att den inte ändrar på sig bara för att jag kommer att sätta mig på bänken. En väldigt onig person skulle jag säga. Var det som satt där. Så då frågade jag så här. Men hur kan jag bli mer som du? Typ. Har jag fallit. Och då så sa personen bara. Ja men typ genom att leva. Lev. Ungefär. Och det var ju inte jag riktigt nöjd med.
Nej.
För jag tyckte att det var lite snålt. Och då så. Verkade det inte som att den här personen ville säga något mer till mig. Och då sa du. Men fråga om. Om hen kan ge dig någonting. Och då frågade jag det. Och så gav. Personen mig en bok. Som känns som att det var en ganska så här. Men det kändes så här gammal. Som en så här visdomsbok. Det var så här. Brunt skinn. Och jag tror att den luktade så här gott. Jag älskar ju lukten av gamla böcker. Och när jag öppnade den och började bläddra i den. Så var det tomma sidor. Så jävla eremit skit. Ja, så det var ju verkligen så här, ja men lev själv, lev och sen fyll i den här boken själv din lata jävel. Lite så kändes det ju som. Ja, så att, då fick jag ju gå därifrån då, från den där bänken. Och sen så tror jag att du drog in mig på någon stig va, i skogen. Och så var det en stuga där som jag också gick in i. Det var en väldigt liten stuga och det var också så här svårt först att få tag i hur ser det ut i den här stugan egentligen, men ett tag trodde jag att jag var i så här linusida stuga i Madicken, du vet man får massa såna här ställföreträdande så. Så det kändes som så här stampat jordgolv typ, och gammalt med gungstol, hur det nu kommer sig att man har en gungstol på stampat jordgolv, jag kan hitta på nu, men det gick runt en gammal dam där inne som hade som en. Ja, men lite så här böjd, lite krokig. Hon gick runt och pysslade. Och jag kände att jag ville bli omhändertagen av henne. Hon kändes liksom så här. Ja men som någon som pysslar om och tar hand om. Och låter den bara få vara barn på något sätt liksom. Så jag fick sitta i den där gungstolen och hon la på mig något varmt och så gick hon omkring och grejade om hon lagade mat eller vad hon gjorde. Och då var det som att jag var ett barn. Kanske en 10-åring eller sånt där. Sen kommer inte jag ihåg om hon, jag tror inte att hon sa någonting.
Jag vet att du ställde frågor till henne också, för du fick ju en sak av henne också.
Ja, att när jag gick så fick jag en kram. Och hon luktade sån här god tantparfym. Mm. Alltså sån här, inte äcklig tantparfym, utan god tantparfym. Sån här som man blir trygg av. Och sen så gav hon mig sin sjal. Som var som en sån här stickad eller virkad varm sjal. Som luktade som hon. Och så fick jag ta med mig den. Så att jag har en bok där ingenting är skrivet. Och sen har jag en sjal med tantparfym. Mm. Som är varm och gosig.
Men jag tycker ju att det intressanta var att det var du som var barnet. Du mötte inte det här barnet.
Nej.
Så att man kan aldrig bestämma på förhand vad det är man ska möta. Utan jag utgår ifrån att du kommer att möta det du behöver. Det är det som pågår inuti dig på något sätt just nu.
Mm.
Och jag kunde ju inte låta bli att tänka på det här dagen efter när jag var ute och sprang.
Det är därför jag tycker så mycket om dig. En av anledningarna, ja.
Och då tycker jag det blir som fin kontrast i det här två kvinnorna som du mötte. Att den ena är verkligen...
Det var inte en kvinna den första, nu sa du det igen.
Androgyn. Mm. Förlåt. Mm. Två personerna du mötte. Där den ena verkligen är så rak och självklar och puttar över ansvaret på dig.
Ja.
När du frågar... Hur ska jag få det här som du har? Du ska leva.
Och där var jag vuxen. Där var jag inte ett barn.
Precis. Och i det andra fallet. Då var det raka motsatsen.
Mm.
Då var det det här behovet av att. Nej, ta hand om mig. Jag vill vara liten.
Mm.
Och där har du ju en konflikt inom dig.
Mm.
Kan man säga.
Mm.
Så det är ju någonting som i så fall pågår. Därunder. Som behövde komma upp nu. Det är det här det handlar om.
Kan det ha någonting att göra med att jag fyllde 50 för ett par veckor sedan?
Ja, det kan det ju ha.
Ja.
Så det är ju en möjlighet för dig att gå tillbaka och till de här platserna för att se vad händer mer. Finns det liksom mer? Kommer de här att dyka upp igen? Är det något mer som behöver bli sagt?
Mm.
När du inte heller har en person... Som lyssnar liksom, och tar del av det hela. För att det är viktigt att kunna liksom helt osensurerat också låta det som behöver hända hända.
Ja, men samtidigt ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att jag är redo för det än.
Vad gör att du tänker så?
Därför att jag känner att jag har en bit kvar att kunna ta steget. Eftersom det här fortfarande... är, det finns så mycket i det här som är svårt för mig. Och därför tänker jag att, jag tror att det stegvis skulle vara bättre. Liksom så här att den här guiden kanske långsamt träder tillbaka. Än att börja så här pang boom och sen ska jag direkt in i det själv. Jag tror faktiskt inte jag kan det. Jag tror inte jag litar på mig själv tillräckligt mycket än. Det känns som att jag behöver gå som min skola för att känna att jag kan.
Och lite grann var det det du mötte också.
Ja.
Att, alltså det som dök upp, att jag litar inte på.
Mm.
Jag litar inte ens på att det jag ser är rätt.
Nej.
Mm. Mm. Jag tycker det där var ett ganska bra exempel på vad som kan hända. Och sen är det ju... Det finns ju rekommendationer i den här boken om aktiv föreställning, att dels så att man gör det här besöket, man dokumenterar det på något vis, man har anteckningsblock eller liknande. Jag kan skriva ner medans det pågår på något sätt där, men det kanske man inte kan göra, utan du får göra det i efterhand och då kanske
prata
inte
in.
Exakt. Det prata in skulle du kunna göra.
Mm.
Och du behöver också enligt honom då skapa rätt atmosfär kring det här. Så att egentligen så är det bra att nästan ritualisera det. Att man tänder ljus, man verkligen landar där man är och har den här intentionen att gå in i sig själv. Att nu ska jag öppna upp för det här omedvetna. Att man närmar sig det med någon typ av respekt. Om man tänker som det skulle man göra inom shamanismen till exempel. När de gör sina saker. Så behandla det på samma sätt tror jag är bra. Sen när man har haft den här dialogen så kan man ju också börja fundera över symboliken i sakerna. Dyker det upp vissa namn kan man ju googla som du har nämnt att både din kompis och jag har gjort. Men man ska också vara lite kreativ och inte kanske låsa sig vid först vad en vanlig tolkning är av det som har dykt upp utan man kan göra som en associationskedja. Varför har jag valt den här bilden? Precis som man gör i drömmar.
Jag skulle bara säga
varför
det.
Varför har det här dykt upp?
Ja, det är mycket intressant. Och nu har jag varit så lat och slö. Så jag har inte orkat skriva upp. Men herrejädrar vad jag har drömt på sista tiden. Grejer. Konstiga grejer alltså. Och jag för mig att vi pratade om det här förut med. Jag kommer inte ihåg om det var en örn eller men det var någon. Har vi pratat om det här du och jag? Att jag drömde om någon rovfågel i alla fall. Som krätt. Jag tror det var en örn. Att först såg man liksom vingarna upp. Så här som man, när man ser rovfåglar nerifrån marken. Så ser man ju utbredda vingar. Och så ser man att ja, det där är en rovfågel. Och sen så var den helt plötsligt bredvid mig nere på marken. Och nu var det var så konstigt. För jag var uppe på vinden med två personer. En vind. Det är väl också något så här symbolladdat. Och ändå så ser jag rovfågelsvingar när jag tittar uppåt. Och sen helt plötsligt så är den här fågeln nere hos oss. Och det är en uggla. Och det sjuka var liksom. För den här ugglan kom och vi höll på att käka typ på varsin efterrätt på något sätt. Och den här ugglan tar sikte på den här pajen. Och jag försöker schasa undan ugglan. Men då blir det en pappersuggla. Om du tänker dig så här, att det blir som ett pappersark. Som är helt platt. Och som sätter sig på mig. Snitt. Och som är jättesvårt att få bort. Och det blir så obehagligt. För jag vet att det fortfarande är en uggla. Men nu är det ett papper och jag förstår ingenting. Och så lyckas jag få av den här pappersugglan från mig själv. Och då ligger den som på golvet tror jag, som en pappersuggla. Det var en liten del av den här i övrigt väldigt osannolika drömmen.
Ja, den där skulle jag kunna spinna loss på.
Jag kör!
Ja, nu ska man inte pracka på andra sina tolkningar.
Jo, mig ska man.
Gå lite emot vad jag själv säger. Nej, men det finns någonting snyggt i det just det här att ugglan är en symbol för visdom.
Mm.
Men att den klistrar sig fast i dig i form av ett papper för mig blir ju vad bokkunskap kan vara. Det kan vara liksom någonting som bara finns på papper medan en uggla är levande och kan flyga iväg.
Mm.
Alltså visdom kan ju omfatta så mycket mer i sig själv än vad faktakunskap eller...
Ja.
Att läsa om erfarenheter och
kunskap
kring det.
Lite som att, för det har ju varit uppe på bordet här mycket nu sista veckan, att det är en sak med teori, men att leva liksom det här livet man vill leva nu då, och ha en relation, man har den här idén om vad man vill ha i en relation, när man är ensam och det är jättelätt då, och sen så har man relationen så ska det praktiseras, och då är man två helt plötsligt liksom, herregud vilket jobb det är, och det någonstans, det är väldigt rimligt då tänker jag att visheten när den stängs in till teori, då blir den liksom endimensionell.
Ja.
Och det, ja, just det. Och det, att det handlar, igen tillbaka till den här, jag måste leva, jag kan inte läsa. Alltså jag ska läsa också, men jag kan inte bara läsa. Jag måste leva mig till kunskapen liksom.
Precis, och det är väl det som äger rum när det väl kommer en relation. För då, då kan man, det är himla lätt att sitta och teoretisera om hur allting ska vara i en relation. Ja. Men sen när man väl är där, då bara, oh.
Precis, så är det.
Känns det lite så då?
Ja. Ja. Men jag tänkte bara på en sak som jag inte vill att vi ska glömma bort i allt det här. Om vi nu ska återknyta det här till. För nu var jag visserligen inte i kontakt med, eller var jag i kontakt med något
du
inre barn?
Du var inre barnet.
Jag var inre barnet.
Så det tycker jag att du var.
Mm. Vilken slags barn?
Jag tänker i och med att du kände det där behovet av att bli omhändertagen där i kontrast till den här androgyna personen som tyckte att du ska leva och som nästan lite inte puttade bort dig men på något sätt uppmanade dig att ta ansvar själv där, så skulle ju det kunnat vara ett av de här beroende barnet, övergivna barnet. Beroende barnet låter ju väldigt mycket som. Så men jag klarar mig inte utan den här tryggheten. Och den... Jag vill inte... axla det ansvaret som det innebär att... bli vuxen kanske.
Nej, jag vill inte ens axla ansvaret som det innebär att... guida mig själv i en meditation.
Nej.
Så att... nej, men jag tänkte på... du skickade en... grej... till mig... apropå det här med det inre barnet, som jag tyckte var så himla fin. För att det är ju trots allt så att även om alla vi kommer liksom upprepa våra liksom, ja men vi kommer ju också föra över saker, alla vi som har barn kommer ju göra saker som skapar nya issues hos en ny generation. Men det var någonting väldigt fint och empatiskt i den skildringen av vad som skapar de här inre barnen.
Ja, det gjorde någonting med mig också när jag läste det där. För att jag tror att det tog udden av ett skav som anknytningsteorier och även Jungs idé har. Som lägger väldigt mycket skuld på föräldrar. I den här då, jag är intresserad mig för sufism, så det här är, jag vet inte om man kan säga sufistisk psykologi. Jag tror att de plockar nog till sig utav andra, så jag vet inte riktigt, det kanske kommer någon annanstans från början, men det här är i alla fall från en bok som handlar om Guds 99 namn som finns inom sufismen då, som man kan använda på olika sätt för att bearbeta saker inom en. Man kan nästan säga att man säger de här namnen för att det ska aktivera saker i det omedvetna också.
Har du den boken?
Ja.
Kostade den inte 2 500?
Nej, den kostade inte 2 500.
Nej.
Nej. Men där i alla fall så beskriver de... att det är två saker som händer när vi är små som skapar vår personlighet och som skapar problemen vi kan uppleva sen när vi blir äldre. Och de beskrev det som att i en familj så finns det oftast någonting som saknas. Och det där är vi som barn väldigt snabba att snappa upp, att här finns ett hålrum att fylla. Och det kan vara så att vi tycker själva att det saknas någon som tar ansvar för saker. Vi kan själva tycka att det behövs någon som mäklar fred. Vi kan tycka att det behövs någon som är stark, som klarar av saker, som är duktig på olika sätt. Ja, men det finns ju en hel uppsjö sådana där saker.
Enneagrammet, tänker jag här.
Ja, enneagrammet är ju 9 varianter förmodligen av hålrum som försökts att fyllas i en familj. Och det går inte. För att vi är små barn, vi kan inte fylla den här rollen som vi har tagit åt oss själva. åtagit oss själva. Och då känner vi oss misslyckade, värdelösa. Och vi börjar identifiera oss med den här värdelöshetskänslan som vi går och bär med oss. Som skapar i sin tur ännu starkare försök att vara ännu bättre och så vidare. Och då har vi skapat det här personen och skuggan. Då har den uppstått. Och det här gör sorgligt nog att vi glömmer det andra delen som är syftet som livet har med oss.
Eller just det. Ljud,
om man är bekväm med det ordet. Och det här gnager också alltid i oss. För att i och med att vi är så himla upptagna av att i varje situation projicera det här hålrummet från vår familj. Vi försöker liksom överallt applicera det här hålrummet. Mm. Att det här saknas på min arbetsplats. Det saknas i den här relationen. Och det, ja, vi tolkar filmer. Vi tolkar allting utifrån det här. Det vi läser i tidningen. Vad grannarna gör. Så går vi miste om att faktiskt känna vad vårt egentliga syfte är. Och det gör också att det skapar en skuldkänsla över att vi inte klarar av att axla den där rollen. Och vi känner oss också värdelösa i den. Det spär alltså på den här värdelöshetskänslan. Över att vi klarar inte av att uppfylla vår roll här på jorden. Vi förstår den inte ens en gång. Och det gör vi inte, för vi har inte ens tagit oss tid. För vi är så upptagna av att fylla den andra rollen som vi har tagit på oss.
Ja, undrar om man också kan dra in det feminina och det maskulina på något sätt. Hjältinnans och hjältens resa.
Det kan du säkert. Hur tänker du där?
Nej, alltså jag funderar på, igen så låter det ju som någon så här yttre och någon inre grej. Som att det första är ju det yttre man ska försöka fylla. Och sen kommer man på någon slags inre. Det liksom egna. Och det kanske man inte riktigt får tag i. För man är så upptagen av det yttre. Men det pockar på liksom. Och sen förr eller senare gör det sig. Känt på ett sätt som kanske. Ja, pluppar. Får den att ramla omkull på olika sätt. Det kan vara. Släppa kassarna, det kan vara skilja sig, det kan vara massa saker liksom.
Jag tror det är absolut någonting inre som pågår, men jag tror inte vi fattar det, utan vi projicerar ut det på att det saknas här ute. Men egentligen är det ett hålrum i oss själva vi försöker fylla.
Precis.
Som vi är på sätt och vis, vi har skapat det själva med den där hopplösa uppgiften.
Ja, vi har skapat idén om att det är ett tomrum. För att dra in lite Simone igen. Vi har skapat idén om att det är ett tomrum som vi flyr. Men det är ett utrymme som vi inte vågar utforska. Så det här är ju, det är ju jätteintressant. Det är som att vi liksom, vi misslyckas på två håll. För någonstans tänker jag. Det också. Nej, men vi har ju pratat jättemycket om det här. Vad är mitt syfte? Hur kommer man fram till den här slutet på hjältens resa när man kan ta med sig den här gåvan tillbaka till sitt sammanhang? Vad är min grej liksom? Och då funderar jag på, har de den här boken som du läser, eller sufismen, finns det någon något knep, något tips eller något sånt där? Så här märker du om, handlar det liksom om lite av det här bliss, lätt och kul grejset, att det går lätt, då är det rätt?
Nej.
Nej?
Det skulle jag inte säga att det gör. Överhuvudtaget så handlar den egentligen inte om någon typ av direkt väg där, utan alltså den är ju andligt baserad, så den går ju verkligen på djupet på en gång med att förstå verkligheten snarare. Och att det i sin tur kommer att börja luckra upp det här skyddsmekanismen du har som ligger i vägen för att du ska se verkligheten så som den är. Eller Gud, vilket du är bekväm med.
Just det.
Och den varnar också för att när du väl börjar närma dig det där, att du faktiskt luckrar upp egot, så kommer det kännas sju resor värre.
Ja.
Därför att då kommer plötsligt den här smärtan som du inte har vågat känna. Den här värdelösheten och misslyckandet och att du inte duger och inte kan leva upp till det. Då kommer den att ta fart i full kraft. Vad det än nu är för känsla. Så därför så kan du uppfatta det som att det här, det jag gör nu är fel. Och jag tänker det kan ju dyka upp också när man gör, om man kanske provar att göra såna här meditationer då.
Ja.
Så kan du ju röra upp saker igen också. Om du börjar förstå saker och ting kring dig själv.
Mm.
Så kan du ju släppa lös olika känslor som du har försökt komma undan genom att fokusera på det här hålrummet istället.
Exakt, och där tror jag faktiskt att det kan vara klokt att ha någon form av medresenär. Att prata med, i alla fall efteråt. Eller, för jag tänker att det är ändå starka, som du säger. Det kan ju, man kan få upp tidiga trauman, det kan vara jättejobbiga grejer. Mm. Och att det kan vara svårt att hantera det här på egen hand kanske.
Mm. Men det kan det vara. Och det är väl inte helt fel heller att ha någon att bolla med vad det skulle kunna betyda. För det kan, för saken med det omedvetna är ju att det är dolt för oss.
Ja.
Så det som kommer upp är oftast någonting okänt för oss. Och det kan vara väldigt svårt att få syn på. Mm. Men vi kan ju inte vara beredda att se det som kanske våran samtalspartner då föreslår.
Precis.
Så kan det vara. Men det behöver ju inte heller vara så dramatiska saker som kommer upp i de här. För nu låter det som det kan vara väldigt skrämmande och farligt. Men jag tror inte att man skulle skriva en sån här bok om det var...
Nej.
Att det skulle leda någon till gränsen på som en psykos. Sådär. Men
nej.
Det är klart du ska känna efter. Och det är ju skillnaden mot en dröm är ju att det är bara att öppna ögonen.
Exakt.
Så det är ju det, som kontrollerar. Ja. Du är ju aktiv och är med och styr trots allt i de här.
Ja, för man är ju inte liksom man är ju inte i någon hypnos eller något sånt där.
Nej.
Men jag vet inte. Jag kommer också tänka på Hilma af Klint. på något sätt i det här.
Mm. Ja, det skulle man kanske kunna kalla aktiv föreställning.
Ja, jag tänkte på det om det var igår när jag skrev morgonsidorna så började jag, vi håller på och läser, eller vi har läst Bober i min kurs. Och jag köpte den för jag kände att jag började kladda i den.
Mm.
Det är någonting med Bober som inte lämnar mig fred. Så jag måste läsa mer Bober och förmodligen använda honom i hemtentan sen. Men han pratar ju liksom om, där handlar det ju om relation. Det är relation jag, du och relation jag, det.
Mm.
Och det är ju som med alla såna här texter att jag läser dem liksom från sidan. Det är svårt, det låter konstigt. Men det går inte att läsa rakt på. Man måste in från sidan i den här texten. Och då läser man på ett annat sätt än vad man gör med typ en roman.
Mm.
Det är ett annat typ av språk. Och då funderade jag på så här. Att det är ju hela tiden de här spänningsfälten då i relationerna. Jag, du eller jag, det. Det liksom rör sig här hela tiden i det här spänningsfältet. Och då började jag fundera på, är det spänningsfältet som Hilma af Klint har målat? Tro.
Mm. Eller?
Alltså spänningsfältet mellan jag och det. Eller tänk kanske jag och du. Om man tänker du som Gud eller något andligt då.
Jag tänker, nu dyker de här största målningarna.
Ja.
Min känsla av dem är att det på något sätt beskriver duet beståndsdelar eller hur det fungerar så. Jag vet inte om jaget är inblandat där, men det kanske är tillkomsten av jaget. Det är ju människans olika åldrar beskriver hon ju.
Ja.
Så visst, det kanske är jag-du-relationen i det. För det är ju ändå ett jag.
Mm. Ja, för duet kan ju inte existera utan jaget och tvärtom. Ja, men det bara slog. Alltså, hon sa ju, jag vet, vi pratade ju om Hilma af Klint i vårt första avsnitt. Och vi har ju också varit på den där utställningen tillsammans.
Mm.
Och hon säger ju någonting att om jag ska avbilda världen så kan jag inte måla den som den ser ut, för sån är den inte. Och då tänker jag att hon befinner sig liksom i någon slags gränsland istället.
Mm. Mm.
Ja, det kändes väldigt så här logiskt när jag skrev om det. Det är ofta så där i morgonsidorna att det kan dyka upp grejer och så bara, ja, gud, jag är ett geni så här. Och sen ska man liksom återge det i efterhand och så bara, vad menade jag med det där liksom?
Ja, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Mm. Och det är ändå ett fint sätt att se på det. Att det skulle kunna vara aktiv föreställning. Och hon kallar ju det för andar som ger henne de här budskapen. Men det kan ju lika gärna vara arketyper som dyker upp.
Ja, precis.
I det där. Jung och hon kanske skulle vara överens ändå. Till slut, på något plan.
Ja, fast han var ändå snubbe. Jag tänker att det kan ha krockat lite då.
Ja, jo, det är möjligt. Jag skulle vilja säga en sak till. Om det är någon som lyssnar nu som provar det här. Och så märker de att de ser ingenting.
Mm.
Så finns det en... vad ska man kalla det då? Man har helt enkelt upptäckt att det finns människor som inte ser i bilder alls.
Just det.
Som afantasia heter det.
Mm.
Och det är ganska... Det dokumenterades på slutet av 1800-talet, men det var inte för 2003 man uppfann det här ordet. För då var det en neurolog, en amerikansk eller brittisk, som upptäckte att det var personer som verkligen inte såg i bilder överhuvudtaget.
Okay.
Och han intresserade sig för de här personerna.
Ja.
Och började ju efterfråga flera, för att det var ju liksom, de här personerna har ju själva inte fattat att andra faktiskt ser i bilder.
Nej.
Så de har ju bara levt i tron att... Alltså man har inte känt till varandra.
Lite som färgblindhet då, typ.
Ja, de bildseende har inte vetat att det finns de som inte ser bilder helt enkelt.
Nej.
Och det är till och med konstnärer som inte ser i bilder.
Men gud!
Ja. Jag såg en intervju med en sån här person och då fick man följa med en animatör som... Hon menade att hennes kreativitet funkade helt annorlunda. Så de skulle ju inte kunna göra en sån här meditation.
Och hur se gör man någonting istället då?
Jag vet inte om de kan göra på något annat sätt. Så jag har inget förslag heller att komma med.
Nej.
Det som också var intressant, och det är ju en parentes som inte har med vårt tema att göra här, men... Det visar sig att de personer som inte ser bilder har mycket lättare att gå vidare i livet. Ah. Därför att det blir lite grann att det som de inte... Det man inte ser längre finns inte. Och kan man inte se sin döda mamma framför sig, så blir det lättare att gå vidare.
Men går man vidare på riktigt eller är det liksom...
Nej, du menar att det var sorg. Det var ju en person som de intervjuade. Han hade absolut sorg. Det var bara det att själva bilden av mamman väcker mer liv i sorgen.
Mm.
Mm.
Okej. Okay. Men gud vad intressant. Och att få fram att det existerar. Eftersom de som inte kan se tror att alla är likadana som dem. Och de som ser tror att alla är likadana som dem.
Mm. Undrar vad mer sånt där det finns. Som,
ja, men hur olika. Mycket som helst, tänker jag.
Mm. Sånt här tycker jag är skitkul.
Jättekul. Och hur vi också väljer att kalla vissa saker av dem normala. Och vissa saker onormala.
Mm.
Eller avvikelser då.
Mm. Ja, än vet man ju inte hur många som har det här.
Nej.
Fenomenet.
Exakt.
Så det är svårt att säga vad som är normalt där.
Mm.
Det finns en punkt till i, som de föreslår i den här boken Inner Works, om man ska slutföra hela cykeln när man har gjort såna här meditationer och man kanske har funderat över symboliken och så, då kan man knyta ihop det hela genom att komma på någon typ av ritual för sig själv. Och när jag säger det här nu så har inte jag något bra exempel från när jag har gjort meditation. Däremot har jag en som jag har använt efter en dröm, och det är mycket möjligt att jag har nämnt tidigare här i podden. Du får hejda mig i så fall. För då hade jag ju en dröm, den här fängelsedrömmen, den har jag i alla fall delat. Så ritualen som jag gjorde när jag hade liksom analyserat klart den där, den var ju inte helt klar, men det var ju ändå någonting som kändes i mig att jag måste få de här två sidorna att smälta ihop. Den varma sidan, den varma sidan som också var ett fängelse, måste liksom på något sätt smälta ihop med den här kalla sidan som, där jag skulle bli inlåst. Och då kunde, det enda jag kunde komma på var att jag har en röd sten som jag plockade när jag var i Indien. På det här stället som heter Auroville. Jag tog den i parken där jag hade en sån fantastisk upplevelse. Den är för mig värme. Dels för att det var så fruktansvärt varmt där. Men också för upplevelsen som det gav. Och sen så slog det mig bara att jag skulle ta en isbit. Och så tog jag och la den här stenen på isbiten. Och det som hände var att isbiten faktiskt smälte på en gång och stenen sjönk ner i den. Så det var som någon typ av, jag menar det är klart den var varmare än isen, men det var verkligen, den sjönk ner framför mina ögon rakt genom isbiten.
Vad coolt.
Så det gjorde någonting med mig, det kändes ändå som någon så här förlösning, för jag tror att sån där symbolik spelar roll. Det är viktigare än orden som du har kommit fram till i analysen, för det går inte ner i ditt undermedvetna eller omedvetna och förlöser någonting på samma sätt som symboliken gör.
Nej, precis så. Precis. Och då var det som ett, det heliga bröllopet.
Ja, men lite grann kanske. Alltså det skulle nog dröja ett bra tag innan de där två sidorna kom samman. Jag har ju haft både drömmar och meditationer med de här barnen. Mina två barn, där den ena var en dotter och den ena var en son.
Men sonen har vi inte hört så mycket om. Den där dottern med rött hår och cowboyhatt och snickarbyxor.
Som var helt vild och galen. Ja. Och som jag kände att jag gillar inte dig.
Men vad är det för son? För sonen har inte du pratat om.
Alltså sonen fick ju representeras av min äldsta son som är ingenjör. Så det är ju liksom mer den här maskulina sidan som... Som rationell görare. Liksom.
Precis.
Medan den här feminina sidan fick vara den här busfröt. Som är bara levnadsglad helt enkelt.
Så sonen är Jungs tidiga år och dottern är när han går bananas.
Ja, precis. Hon cyklar ju till och med ner i en ravin. Ja, bara det är ju också en slags symbol för omedvetna. Men där har jag haft en meditation sen när hon helt plötsligt började hoppa, dök upp. Alltså det var ju en meditation där jag försökte meditera för att få sinnesfrid. Och då dök helt plötsligt den här tjejen upp och började hoppa och skutta runt mig och bara, nu kör vi, så här.
Så go away!
Ja, men så det kändes som någon slags, jag vet inte vad hon menar, men det kändes ändå som en, kom igen nu då. Och så lutade hon sig mot mig, satt sig bredvid. Så det kändes som någonting som gick ihop. Men jag har fortfarande inte gjort någon ritual kring det, så det borde jag komma på någonting.
Ja, precis. En son och dotter, någonting.
Jag vet inte om de som ville lyssna på inre barnet kanske blir tillfredsställda av det här. Men det är ju ändå en... Och jag har ju också haft en idé om att kanske spela in en guidad meditation på svenska. Det blir som ett exempel som man kan prova på. Men jag tycker vi lägger upp den där meditationen som är inspirerad av Jung. Den är på engelska. Så det är klart, tycker man det är jobbigt så Men det är inte så många som tycker det är jobbigt idag.
Men man kan testa, tänker jag. Ja. Jag vill verkligen där nu. För nu har jag åtminstone, nu har vi ju, jag har börjat lite grann. Så att det vore jättespännande.
Ja, men då kör vi på den. Så får man väl höra av sig om man tycker att man vill ha det på svenska.
Eller hur? Ja. Och vi får jobba vidare på vårt koncept. Vad vi nu kallade det för. Det var något jättelångt namn. Då kan vi kanske ha någon sån aktiv föreställningsdel också.
Mm.
Faktiskt. Guidad aktiv föreställning, tänker jag.
Mm. Mm. Och jag vet att man kan göra när man är två personer också.
Mm. Jaha.
Mm. Alltså då behöver man inte blunda eller så. Men det är också ett sätt att få upp saker ur det omedvetna.
Nej, vad coolt.
Ja, nu börjar vi planera det här under inspelning.
Mm.
Vi kanske ska runda av.
Ja.
Mm. Då stannar vi där.
Ja.